en podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
Det är torsdag, det är slutet på mars, det är Sillypodden. Vi har slutet på en följetong eventuellt att ta sig igenom, Makoto.
Ja, nu vi har
det verkar ju så i alla fall, det är inte någonting bekräftat än, men det
är... Framförallt så är det väl resten av världen förutom Spanien som noterat faktumet att Trent Alexander-Arnold sagt ja till Real Madrid. Ja. Det är ju rapporterat från alla möjliga håll och kanter, och det här har väl fått som följd att ja, han räknas som klar av alla unisont. Av ja. Liverpool-fansen också så räknar honom som förlorad. Mm. Vi har ju sett diverse olika edits från arga Liverpool-supportrar på när man bland annat har ersatt Trent Alexander-Arnold, den här klassiska bilden från den snabba hörnan mot Barcelona i Champions League, med what are you ändå, för det var givetvis han som slog den hörnan numera. Och historieskrivningen har ändrats på så vis.
Ja. Det är klart att det är ett sår i själen hos många Liverpool-supportrar, och att det gör ont när spelare lämnar som man har investerat väldigt mycket känslor i. Det är ju inte konstigt. När det dessutom är en spelare som man har framförallt då supportrarna i Liverpool, som de har kunnat identifiera sig med, en kille från samma kvarter som har vuxit upp, ja men, på andra sidan gatan från träningsanläggningen, hela den här historien, I'm just a normal guy from Liverpool whose dream just come true, citatet, allt det där. Det är klart att för dem så blir ju det här väldigt, väldigt känslomässigt. Och sen är det ju så här med lojaliteten och fotboll. Det finns inte en enkel ett enkelt sätt att reagera på, eller ett korrekt sätt att reagera på, för att jag menar lojalitet går ju åt två håll, va. Ja, men säg att Trent hade varit lite sämre och klubben hade sålt honom, fast han hade, hans enda dröm är att spela, alltså det har vi sett massor av gånger.
Klart.
Allting handlar ju, alltså det är inte så enkelt som det kan låta. Men Trent ska ju ha fått kontraktserbjudanden från Liverpool som han har tackat nej till. De har försökt övertala honom att stanna under den här vintern och antagligen längre tid än så. Nej, men jag tror att den här historien har också påverkat de andra två kontrakten. Jag tror att de här förhandlingarna har hängt ihop, och att om det här nu blir officiellt, eller om man känner att det här beslutet nu är fattat permanent, någonting kanske till och med påskrivet, då tror jag också att vi kommer se en upplösning på de andra två kontrakten, alltså Van Dijk och Salah, som jag igen räknar med, åtminstone Van Dijk räknar med blir kvar. Jag tror att Salah blir kvar också.
Men det är väl också att Liverpool har varit så pass mån om att behålla honom som gör att det här blir en känslig historia på ett sätt också. För det som rapporterats är ju att Liverpool har erbjudit mer i lön än vad han nu har accepterat i Real Madrid. Mm. Så det är inte en pengafråga som är att han flyttar till Spanien. Dessutom, det är också på fri transfer. Det är ett val att göra att lämna. Det är inte Liverpool som säljer honom och drar in pengar på den här övergången. Utan han väljer rakt av. I ett läge dessutom när man kan argumentera för att Liverpool är en lika stor titelgarant som Real Madrid. Alltså utifrån ligaspelet, utifrån Champions League. Ja, nu är de inte med.
Vi kommer ju vinna vår liga.
Till exempel. Så att det, ur det här perspektivet. Men det är ju någonting med Real Madrid. Det är någonting med FC Barcelona. Ja, det är någonting med de två klubbarna.
Jag skulle säga framförallt Real Madrid.
Ja.
Framförallt Real Madrid, som läget är nu. Barcelona har inte riktigt samma dragningskraft som de hade för 10 år sedan.
Nej, de var fortfarande väldigt stark utifrån deras ekonomiska muskler. Men om man tittar absolut på Real Madrid och det bygget de har just nu, och att Real Madrid själva identifierar Trent Alexander-Arnold verkligen som högerbacken de absolut
vill ha. Jag tror att det spelar jättestor roll. Jag tror att de har övertygat honom om att de ser honom som världens bästa högerback.
Det har de ju garanterat gjort.
Vi värvar inte den här typen, alltså spelare i din ålder, utan att vi anser att det är den bästa spelaren i världen. Vi går inte för någonting annat, för vi är Real Madrid. Mm. Och för en spelare som Trent, som också ser sig själv som den bästa högerbacken i världen, så det gör han ju. Är han det? Kanske, det beror ju verkligen på hur man mäter liksom. Han har ju kvaliteter som väldigt få högerbackar, eller väldigt få spelare i världen har. Han har ju också brister såklart som försvarsspelare, men
och brister i försvaret sitter i väggarna på Santiago Bernabéu, så där kommer han ju bara passa in alldeles utomordentligt när han inte kan hantera en pigg, lägga ner sytter eller liknande.
Det kommer han ju inte göra.
Det är klart han inte kommer göra det. Han kommer bli helt bortkollrad då. Det som är viktigt att i Real Madrid fall, om de nu har valt Trent, det är att de har en tanke med det här. Mm. Och det kan jag inte slå fast att de har en. Mm. Förutom att han är jättebra. De har saknat den här foten på fasta situationer som han besitter. Det finns många sådana aspekter som gör det här till en ganska viktig värvning för Real Madrids del också. Och det är den första pusselbiten då som är lagd. De ska fortfarande, vad det verkar, gå för en mittback. Lite olika bud om de ska gå för mittback eller inte egentligen. Men nu verkar Dean Huijsen vara väldigt högt upp på agendan. Och de vill gå för en mittfältare där de är ute efter att hijacka Martin Zubimendis flytt i Arsenal. Vilket ju inte är omöjligt att de ska kunna lyckas med.
Nej.
Och det verkar vara de tre som är där man vill göra i det här fönstret, samtidigt som man fortsätter blicka på William Saliba. Men Trent Alexander-Arnold, illa dold hemlighet, i och med det som har rapporterats nu i veckan, ännu sämre dold hemlighet än vad fallet var innan.
Så är det ju. Sen är det där med att han får lägre lön än vad Liverpool erbjudet. Han kommer ju också få en sign-on-bonus. Så jag tror att ekonomiskt så tror jag han blir rikare på att flytta till Real Madrid oavsett än att skriva på för Liverpool.
Sen är det att allt som har rapporterats är ju att det verkligen är ett kontrakt som är inom alla former av Real Madrid-ramar. Att det inte är någonting som har sprungit iväg på något vis. Alltså det är inte ett Kylian Mbappé sign-on-bonus han cashar in här. Utan den stora dragkraften är att han ville spela för Real Madrid istället för Liverpool. Och bara just det faktumet, jag tror att det hade kanske varit lättare att acceptera för Liverpool-supporterna om det var så att det var liksom, han tog massa pengar istället eller den biten. Här blir det ju att han väljer bort Liverpool på ett sätt som jag tror gör ont för väldigt många. Och det märks ju att, som sagt, det här är ju inte någon nyhet att han är på väg till Real Madrid. Det har vi pratat om ganska länge. Men det känns som att när det började rapporteras unisont nu i veckan, det var då som på något sätt poletten trillade ner för Liverpool-fans som bara tänkte att det där är ju bara brus. Mm. Nu känner man att, vänta lite, det här är faktiskt sant. Han kommer dra. Och jag tror nog vi kan... Det är nog en tidsfråga. Jag tror inte de kommer presentera det officiellt förrän säsongen är över och hela den biten. Men det blir spännande att se när han kommer tillbaka från skada i Liverpool, hur han kommer att tas emot av Anfield-publiken.
Ja, det kommer inte bli... Och jag menar... Man är ju fortfarande väldigt stor favorit att vinna titeln. Då ska man ut så på parad med bussen och visa upp trofén och så vidare. Kommer han
vara med?
Det kommer han ju, ja. Såklart. Det räknar han ju med att vara, men det skänker ju en del smolk i bägaren. Onekligen. Men så är det, sån är fotbollen. Det här är inte första gången vi ser spelare lämna sina klubbar och sina supportrar besvikna.
Är den här värre än Steve McManaman?
Ja.
Är den värre än Michael Owen?
Ja, absolut.
Ja, nu har ju Michael Owen kanske gjort annat efter den. Ja, men flyttet till Real Madrid som att han inte...
Det man ska komma ihåg att både Steve McManaman och alltså, Michael Owen var aldrig riktigt... För han var inte riktigt scouts. Han var inte en utav läktarna liksom. Han kom inte från den delen utav stan på något sätt. Men det som är den stora skillnaden här är att Trent lämnar ett väldigt, väldigt bra lag. Han lämnar ett lag som utmanar om alla titlar. Han lämnar ett lag som där Real Madrid är en huvudkonkurrent. Där man anser sig vara liksom i samma skikt som Real Madrid.
Och gör det gratis.
Det gjorde ju McManaman också, tror jag.
Ja, men det, som sagt,
det var ett Liverpool som mådde på ett annat sätt.
Kan man ändå säga då, nu kanske vi inte ska grotta ner oss för mycket att göra liknelser till en annan fotboll tidigare, men om Steven Gerrard hade flyttat till Chelsea i det här läget, är den fortfarande något som skulle varit värre eller liksom?
Den hade varit värre.
Det hade ändå varit värre.
Absolut, för det hade varit inom inom
om Steven Gerrard hade gått till Real Madrid där och då.
Det hade också varit värre. Trent är inte Steven Gerrard. Det
men det var ett annat Liverpool.
Det var ett annat Liverpool, det var ett sämre Liverpool. Och det hade funnits större skäl för Steven Gerrard att lämna Real Madrid då när Zinedine Zidane hörde av sig till honom och sa att du måste komma och spela med mig i Real Madrid.
Det hade funnits mer anledning.
Vilket man ju också kan förstå att Steven Gerrard blev liksom smickrad av, men han valde att stanna. Den gången han egentligen var riktigt nära att gå var ju då när han gick till när han var nära att gå till Chelsea. När Mourinho ville ha honom. Efter det var det ju egentligen aldrig, han fick frågan och han tackade nej, för då ville han ju vara kvar liksom. Trent har aldrig varit, alltså Steven Gerrard är den största liksom.
Såklart.
Och var på ett ännu mer sätt inbäddad i klubben än vad Trent har varit. Och där har vi ju hela historien med Steven Gerrards kusin som gick bort till Hillsborough och så vidare. Alltså
än vad Trent hunnit bli.
Men sen är också att Trent är 27 nu liksom. Han är äldre än vad Steven Gerrard var när Liverpool vann Champions League i Istanbul, när han verkligen var Captain Fantastic, när han bar det här mediokra laget till den här liksom triumfen. Då var Steven Gerrard faktiskt yngre än vad Trent Alexander-Arnold är nu. Då var Steven Gerrard redan liksom en av de största liksom klubben någonsin hade haft. Han var kapten. Han var bäst varenda match. Han bar det här laget helt och hållet på sina axlar. Det har Trent aldrig gjort. Trent har spelat i den bästa upplagan utav Liverpool som kanske någonsin har spelat. Men som bara utmanas utav liksom upplagan på mitten av 70-talet som också vann allting. Han har spelat med Salah och Van Dijk och med Mané. Och alltså med de spelarna. Liksom.
Det är en stor skillnad.
Steven Gerrard spelade då liksom med Vladimir Smiser och Didi
Hamann
och Gilan Baros och Djibril Cissé och många sköna lirare liksom, men
Milan Baros var ju en otrolig forward ändå.
Vi ska inte grotta ner oss mer i det här, men det kommer göra ont och det kommer att ta tid innan det här såret har läkt, och det kommer ju för alltid påverka Trents relation till supporterna han växte upp med.
Så är det.
Så är det. Och det tror jag att han förstår. Mm. Och förstår han inte det så har han ju levt väldigt mycket i en bubbla. Det tror jag inte han har. Nej. Men det är valet han har gjort. Och du var inne på det. Real Madrid har ryktats med lite andra spelare. Det gör ju såklart och Liverpool också. För det finns ju ingenting som sårade känslor att famla efter rebounds här. Så att nu är det läge att clickbaita in Alexander Isak och så vidare till Liverpool. För det har varit väldigt mycket Alexander Isak senaste dagarna.
Det har varit väldigt mycket om honom.
Och det har kommit från ganska trovärdiga håll i England att det är Isak som står högst upp på Liverpools önskelista. Det har ju också kommit uppgifter om att Newcastle inte säljer till något pris som helst, men det är klart att om Alexander Isak själv vill flytta så kan ju det påverka att man börjar förhandla då. Och då har det ju i samma veva dykt upp spelare som Newcastle ska vara intresserade av i Liverpool, bland annat Gerald Kwanza och Joe Gomez. Och Joe Gomez har man ju varit intresserad av tidigare, då pratades ju om inför förra sommaren framförallt, och sen var det ju prat om Mark Guy i Crystal Palace, och ville Crystal Palace ha Joe Gomez och så vidare.
Guy lär ju dra det här sommaren. Jag har svårt att säga att han ska spela ett år till i Palace.
Ja.
Alltså nu är han ju också självskriven i landslagselvan. Alltså,
jättebra i landslaget också.
Ja, nej, det känns helt självklart att han kommer. Sen vart han flyttar får vi väl se, men alltså, det är jättekonstigt om inte han lämnar Palace i det här fönstret som kommer.
Och förstås så pratas det mycket om vem ska då ersätta Trent på högerbacken. Det namnet som har dykt upp och som det har pratats om är ju Frimpong. Nu är ju inte Frimpong på det sättet en högerback. Han är ju väldigt mycket en höger wingback. Alltså han är ju mer högerytter. Alltså hade du ställt upp en 4-4-2, då hade du satt Frimpong som högerytter. Snarare än högerback, tror jag.
Ja, men alltså det är ju ändå ett lag som har klarat sig ganska bra även trots Trent Alexander-Arnolds defensiva brister. Nu har ju han varit lite mer alltså pragmatisk och defensiv av sig under Arne Slot och fått ha lite mer sånt ansvar också, tycker jag, växt i den rollen jämfört med vad han kanske var tidigare, Trent då, alltså.
Ja.
Men alltså frimpong är jättelogiskt. Det är otroligt logiskt att om du då vill förnya någonting, hitta ett annat sätt att anfalla på, få ett annat vapen från den kanten. För du kommer inte hitta en högerback som har den passningsfoten som Trent Alexander-Arnold har. Du måste titta på en annan profil.
Ja.
Om du vill ha den bästa offensiva profilen på en högerback som också är tillgänglig för ett rimlig summa till sommaren, då är ju Jeremy Frimpong up there. Han trodde jag skulle lämna redan förra sommaren. Han bestämmer sig ändå att köra ett år till i Bayer Leverkusen. Det ska väl finnas någon form av ömsesidig överenskommelse att inte ta allt för hutlöst betalt för honom när väl en flytt sker. Och då känns ju Liverpool jättelogiskt.
Mm. Och det här kommer bli en sommar där Liverpool gör väldigt mycket affärer, tror jag. För det är en hel del spelare som ska ut. Och det innebär att en hel del spelare måste in. Det finns gott om plats i både budget, i FFP.
Du får notera vilken minut av det här avsnittet du säger detta. Du kan klippa ut och ta fram den när Liverpool inte gjort någonting ungefär i mitten av augusti. Och alla är helt i upplösningstillstånd.
Ja, nej, jag är helt övertygad om att det kommer värvas ganska mycket i sommar. För att
Att det var man ju också övertygad om att det skulle ske förra sommaren.
Nej,
det var, jag håller det var med dig. Det är väldigt viktigt att poängtera. Jag håller med dig, såklart att de kommer värva, men ja, man vet aldrig.
Nej, jag var inte övertygad i somras att det skulle värvas så speciellt mycket. Det man trodde var ju en mittfältare, för det var det som var den uppenbara liksom.
Och det var ändå bristen. Väldigt överraskande om de inte gjorde det.
Ja. Och det är också en hel del spelare som ryktas på väg ut. Förutom då att Trent kommer lämna, så är det mycket som talar för att Darwin Nunez kommer lämna. Där pratas det om Atletico Madrid, och det kittlar ju nog vansinnigt. Atletico Madrid som dessutom då vill ha Romero från Tottenham. Alltså Simeone tillsammans med Cuti Romero och Darwin Nunez, det här är ju det man vill ha.
Ja,
alltså det här måste ju hända. Jag är beredd att ge bort Darwin Nunez bara för att jag ska få se Darwin Nunez i den här kontexten.
Alltså fatta där liksom att de får in, alltså de bygger någon form av argentinsk uruguayansk maskin. Det verkar som att Rodrigo De Paul och andra atleti argentinare också ska ha hållit på att hetsa mot Enzo Fernandez att kom hit nu. Du borde också hänga med oss i atleti. Då hade de fått ihop ett otroligt, beroende på vem man frågar, älskvärt eller inte älskvärt gäng, men det hade varit väldigt kul att titta på, det är jag övertygad om.
Ja, men alltså,
så har du galningen Simeone junior på kanten där också, Giuliano Simeone som är en, alltså, yttermittfältsform av där hans pappa var en gång i tiden.
Det är fantastiskt. Alltså det, man vill ju bara ha dårar i det laget nu. Liksom.
Och så, Julian Alvarez är lite bestädad, men han är ju en dårig i spelstilen, så det funkar ju ändå att slänga in honom tillsammans med Darwin Nunez.
Antoine Griezmann är ju inte en dåre, men han ryktas ju bli kvar.
Ja, sen finns det ju ändå vissa rykten om liksom att han vill till staterna och checka ut, men han blir nog kvar en säsong till åtminstone, tror jag. Sen om Darwin ska in, så vem vet.
Ja, men så har de ju Sörlott där, och det är ju egentligen positionen där Darwin skulle spela i sådana fall, mer än Griezmann, om man säger så.
Ja, helt väldigt svårt att säga att de skulle göra så med Sörlott. Alltså,
han gör ju väldigt bra där.
Ja, men det är jättebra alternativ för dem att slänga in i matcher också. De har ju en jättefin anfallsuppsättning med Griezmann, Laranja, Julian Alvarez, de har Sörlott, och så har de även den konstant något underskattade, jag säger det här faktiskt, Angel Correa. Har inte blivit klok på den spelaren under ganska många år, men om man tittar på hans siffror, han gör ju massa mål och poäng varje säsong. Nu ska han väl bli avstängd i ett gäng matcher eftersom att han visade på väldigt stor kreativitet med det spanska språket när han förolämpade en domare. Det var inte bara vad Jude Bellingham sa, utan det var mycket mer målande förolämpning som Angel Correa uttryckte, som vi absolut inte ska upprepa i den här podden. Han kommer få några matcher för den i alla fall. Det kan man förstå.
Vi tar oss vidare från Atletico Madrid då, men vi bara konstaterar att det kommer värvas där också, att alltså Cuti Romero känns ju otroligt.
Ja, men kommer Tottenham släppa honom då?
Ja, men det är ju den stora frågan, alltså, han är ju skadebenägen. Tottenham
jag kan tänka, alltså om jag hade varit Tottenham-supportare kan jag tänka mig att släppa honom. Ett, han är skadebenägen. Två, han är väldigt röd, kortbenägen. Han är lite vårdslös. Det är lite...
Nej. Jo, är det sant? Ja, tycker jo, du det?
Jag tycker det. Sticker ut hakan här. Men, och jag vet inte. Jag tror att många Tottenham-supportare är lite trötta på honom.
Det tror jag också. Jag tror
den som att, han är en duktig försvarsspelare i grunden, ja. Men kan man sälja en Couto Romero som väl närmar sig 30, va?
Det är det väl inte än. Nu gissar vi åldrar. Jag insåg att jag inte har en aning om Couto Romero är 25 eller 30. Jag gissar på att han är någonstans mitt emellan.
Han fyller snart 27.
Ja, du ser.
Så han är precis mitt emellan. Nej, men, de kan då få ut pengar för honom, eventuellt investera det någon annanstans. Man har ju klarat sig utan honom stora delar av den här säsongen.
Den som är högst i hierarkin att behålla av Tottenhams backar är ju Micke van der Ven.
Så är det.
Även om han har varit skadebenägen också, så är det ju den som har på något sätt högst höjd, absolut snabbast fötter. Couto Romero hade jag absolut inte sålt om jag var Tottenham, även om jag förstår det du menar här. Det är lite snack om att Dragusin är lite sugen på att dra hem till Italien igen. Också. Som ligger och florerar. Sen har de ju Danso som en jättekompetent back. Och kanske vill ändå värva ytterligare någon mittback om de går på liksom med Steve från Burnley igen en vända. Eller vad de nu får för sig att göra. Mm. Så att det är väl inte otänkbart om rätt bud kommer att de skulle tänka sig att släppa Couto Romero. Sen alltså mittlås med Couto Romero och sen Jimenez tillsammans också. Antingen kommer de börja bråka med varann eller så
kommer säkert hända det också.
Jag tror jag har dragit den här anekdoten förut i den här podden, men det är värt att dra igen om José María Jimenez och hans sätt att försvara. Och en av hans första landskamper där han spelade för Uruguay, så jag tror jag Falcao han mötte och Colombia. Och han fick ju helt Falcao offside. Falcao visste inte vad han höll på. Man plockade bort Falcao helt. Och tydligen var det så att Jimenez hade gått runt och på plan pratat hela tiden. Men också så här, ställer jättedumma frågor. Vilken är din favoritfärg? Vad har du för bil? Hur dyr är den? Och Falcao förstod ingenting liksom. Och samtidigt som Falcao funderar över vilken som är hans favoritfärg, så springer Jimenez upp och nickar bort undan bollen. Helt underbart liksom, sätt att bara smyga in under skinnet på motståndare, anfallare. Mm. Jag tror att Couto Romero kan de dark artsen också.
Så ja,
det försvar jag hade velat se.
Han har alla dark arts. Men Atleti är inte de enda som är intresserade av Romero faktiskt. Och det tyder ändå på att Tottenham kan vara förhandlingsbara.
Jag börjar flytta ut lite rykten hit och dit.
Ja, men precis. För att Inter är ju också ett lag som har nämnts i sammanhanget. Han hade kunnat göra bra i Serie A, göra det fantastiskt i Inter. Så är det ju.
Verkligen.
Men jag tror att Atleti, trots alla ekonomiska bekymmer de har brottats med under de senaste åren, så kan de erbjuda en högre prislapp än vad Inter kan göra i det här läget. Det är känslan jag har i alla fall.
På tal om Inter så finns det ett ganska festligt rykte som börjat florera här också. För att de kanske också vill ersätta Jan Sommer, som ju liksom står i mål och ändå kommit i år än något. Gjort det jättebra ska jag säga, så jag tycker en otroligt kompetent målvakt, men de kanske behöver en ny på sikt.
Mm. Ja, det behöver de.
Och alltså, den de är ute efter då är ju Gianluigi Donnarumma.
Ja.
Och om inte han raserade relationen med Milan-fansen när han flyttade till PSG. Ja. Alltså, jag vet att Milan inte är inte lika känsligt som många andra så här rivalflyttar. Vi har sett ganska många som spelar för båda klubbarna inom åren, tyvärr skulle jag säga.
Ja.
Men om Donnarumma drar till Inter, då hade ändå piggat upp.
Ja, visst. Nej, men vi har ju varit inne på det. Det är ju inte, finns ju inte liksom en uppsjö av målvakter som man känner att här kan jag köpa den, liksom, den långsiktiga produkten för laget med någon slags självförtroende.
Donnarumma är ju en sån.
Donnarumma är ju en sån. Nu är ju Donnarumma inte junior längre, utan han är väl typ en 25-26 i alla fall. Men där har du ju ändå 10 år framöver.
Ja, det är ju en fullfjärdad världsklassmålvakt. Och det är väl en av de mest intressanta målvakterna att värva, om du skulle ha möjlighet att värva en målvakt.
Men då är frågan, varför skulle PSG släppa honom?
Jag
vet inte vad han har för kontraktslängd i och för sig.
Nej, men grejen är ju också att det är väldigt sällan vi ser så här riktigt etablerade målvakter göra en flytt. Courtois till Real Madrid då var ju en sån så här, ja, klassisk målvaktvärvning. Men om man tittar annars på vad toppklubbar värva för målvakt, så är det målvakt som ska växa in i det. Alisson var absolut fantastisk och kostade jättemycket när han gick till Liverpool, men det var ju inte en så här färdig megastjärna på så vis när han värvades. Utan det var ju, fanns ju en viss chansningsaspekt i det, för det var inte någon som hade haft jättemånga säsonger på den högsta nivån innan han gjorde den flytten för de pengarna. Så att det är ju ofta man ser, titta på Barcelona, de behövde en ny målvakt, tog in Marc-André Ter Stegen en gång i tiden. Det visste ju inte någon dem där var, förutom de som följer Bundesliga nära, växte ut i en fantastisk målvakt. Men det är väldigt sällan vi ser de absolut mest etablerade stormålvakterna faktiskt göra flyttar. Det är ingen som har köpt Jan Oblak från Atleti igen till exempel. Utan man försöker väl bygga upp en egen målvakt på något vis, eller ta någon från en hylla neråt som vill ta nästa kliv. Och sen växer det ut till att bli absolut världsklass i klubben de kommer till.
Så är det verkligen. Och sen är det ju bara en målvakt som spelar i klubben. Alltså det är ju sådär att är du 21-22 och liksom kommit upp som andra målvakt, du kanske inte får så många chanser, utan då lånas du istället ut till en klubb, kanske en lägre division till exempel. Ja, men då syns man ju inte heller på samma sätt. Jag tycker ett bra exempel är James Trafford nu i Burnley, som ju har varit på gång länge, man har liksom väntat på honom, men han har ju fått ett genombrott, skulle jag säga, den här säsongen, fast då liksom utanför det stora strålkastarljuset, och gjort det jättebra i Burnley.
Det är så många aspekter som man ska ha i åtanke, liksom på vad man vill ha för typ av målvakt. Jag vet, jag har en väldigt liksom fotbollstittande kompis som fortfarande är av liksom åsikten och teorin att om Emi Martinez hade varit kvar i Arsenal och inte lämnat, hade Arsenal vid det här laget redan vunnit Premier League. Jag vet inte om jag riktigt håller med om den och håller Emi Martinez så pass.
Jag tycker ju att Arsenal har lyckats hitta en bra målvakt.
Det har man hittat en jättebra målvakt i slutet. Jag håller ju inte med om teorin, men den är intressant att ta upp, bara på att det liksom, det finns ganska mycket målvakter och finns olika vägar till liksom toppen på något sätt. Och ja, om Emi Martinez hade stått i mål i Arsenal, så hade Arsenals liksom känslan runt Arsenal varit väldigt annorlunda, för att han är ju en fullkomlig galning. Det är inte David Raya. David Raya är en ganska sympatisk och lugn kille som gillar Pokémon. Det är liksom, det är stora skillnader.
Vi konstaterar att Alfonso Davies skadat knät, korsbandsskada, precis i ett väldigt, väldigt känsligt skede utav, ja, säsongen med karriären, skulle jag vilja hävda.
Ja, det är ju det som är, alltså det har varit fruktansvärt tråkigt oavsett, men just när han då ändå bestämt sig, det blir ändå kvar i Bayern, finns något väldigt fint i det, och sen då dra på sig det här, det är ju fruktansvärt tråkigt. Apropå nordamerikan, jag bara slänger upp sidospår hit och dit här, jag kanske märker att fönstret inte är öppet just nu för de stora ligorna, men vet inte om noterade Thierry Henrys utskällning av amerikansk, vad heter det, punditry gällande Christian Pulisic. För han satt ju där i någon CBS-studio för att sända de här USA-matcherna där. Ah. Ja, Pochettino drog in två förluster.
Ja, ah, just det.
Bland annat mot Kanada då. Ah. Där de pratade om att Pulisic måste kliva fram nu och visa att han är ledaren, och Henry sa, men kan ni sluta försöka tvinga på en kaptensbinde på Christian Pulisic? Han är en fantastisk spelare, men han kanske inte är kaptensmaterial. Kan ni någon gång förstå det? Att det finns olika typer av spelare. Ja. Henri hade ju otroligt bra PR-landslagsuppehåll också, med firandet där tillsammans med...
Ja, med vart var de från?
Det var Dominikanska, Puerto Rico eller Dominikanska.
Ja, något sånt. Ja. De sprang upp och firade med Henri på läktaren.
Ja, du är det som är idol, och liksom står han och skriker till Henri där. Och det, han har ju stark vecka för Thierry Henri, det får man säga ändå.
Nej, men alla veckor är starka i Thierry Henris värld, tror jag. Hörru du, Southampton vill ha 100 miljoner för Tyler Dibbling.
Jag stöttar det.
Jag stöttar också det. Varför skulle de inte vilja ha det? Jag vill ha 100 miljoner för den här poddsändningen.
Ja, men,
det kommer jag inte få heller.
Tyler Dibbling är en jättespännande spelare. Stötta
mig gärna i min i min quest. Nej, men jag tycker också att Tyler Dibbling är kanske det enda utropstecknet från alltså positiva utropstecknet från den här säsongen med Southampton.
Men du, vet du vart Sugawara ryktas?
Nej.
Napoli.
Va?
Jag säger det här är en riktigt bra högerback, att ni inte har förstått den. Den hoppas jag händer. Sugawara under Conte. Åh, vad fint det hade kunnat bli. I alla fall, Dibbling. 19 år, jättespännande, som du säger, ett av ytterst två utropstecken i detta Southampton. Tottenham intresserade, City ska vara intresserade, båda. Alltså,
100 miljoner är ju löjligt.
De kommer inte få 100 miljoner pund, men det ska tydligen vara värderingen enligt The Telegraph som har rapporterat där. Det är ju trovärdigt håll det rapporteras om det.
Ja.
Och det är där som stoppar på något sätt Spurs och City, för de vill inte lägga 100 miljoner pund på Tyler Dibbling.
Nej.
De kanske kan tänka sig lägga 50-60 miljoner pund på Tyler Dibbling. Och det är ändå väldigt mycket pengar.
Ja, det är ju ett överpris också.
Men vadå? Homegrown,
human homegrown 19 år, 19
Premier
år.
League proven. Du har ju alla liksom olika aspekter som gör att han kostar mycket.
Men det är ju också så här, det är 50 miljoner per överstegsfint han har gjort i karriären liksom.
Ja, men en engelsk tonårig ytter som har slagit igenom i Premier League.
Jo, jag vet.
Det priset är ju samma liksom sätt som liksom en kaffe på en flygplats.
Det kommer ju tre sprattliga yttrar på det här sättet varenda säsong. Det blir ju sällan någonting av dem. Alltså, det är klart man ska, det är klart att han ska lämna Southampton, gå till en större klubb, vara kvar i Premier League, fortsätta liksom utvecklas på den. Det är helt självklart. Men att han skulle kosta lika mycket som, även att han skulle gå för det priset som man betalar för en färdig spelare.
Det är det du gör idag.
Jag fattar det, men så bra har han ju inte varit. Alltså han har varit bra, men det är ju inte så att han har liksom...
Såklart de inte får 100 miljoner pund. Nej. Men jag kan absolut se framför mig att de skulle kunna få 50-60. Och det är för att, så här, återigen, för att återkoppla till liknande, sen jag snabbt slängde förbi... Det är hutlösa priser om man ska köpa en kaffe på en flygplats. Men den där kaffen säljs ändå. Folk kommer köpa den ändå, för det är så prissättningen är. Och det är samma sak med engelska sprattliga yttrar som är tonåriga och slagit igenom i en klubb på under halvan. De är hutlöst prislatta, men de kommer bli sålda och köpta ändå.
Mm.
Och jag tror det är samma sak med Tyler Dibbling, även om 100 miljoner pund är lite väl saftigt.
Ja, det är verkligen. Men jag tror att jag blir förvånad om det blir över 50 miljoner pund, så mycket kan jag säga. Jag tror jag blir ändå förvånad om det landar.
Ja, 60 kanske var att ta i, men alltså 50 miljoner pund straight up, det tror jag ändå.
Det är ändå väldigt bra betalt för...
Ja, alltså Southampton ska skratta hela vägen till banken om de lyckas med det, absolut. Det är inte det jag säger. Jag tycker absolut inte någon ska lägga 50 miljoner pund på Tyler Dibbling, men jag ser det kunna hända.
Ja, så...
Han är engelsk, han är tonare, han är
inte. Absolut. En annan ung engelsk spelare som det pratas en hel del om är Adam Wharton i Crystal Palace.
Där räcker inte 50 miljoner pund.
Där räcker inte 50 miljoner pund. Dels för att han har gjort det över lite längre tid. Han slog igenom förra säsongen.
Du hör.
Men kanske framförallt för att han spelar på en position där det inte kommer fram en ung sprattlig engelsman varenda säsong. Det
känns som att det kommer fram mer alltså, unga,
väldigt
mogna för sin ålder, mittfältare med spelsinne som även kan ta dueller. Där kommer ju upp hur många som helst. Tänker på till exempel Chris Rigg i Sunderland. Han kopplas till West Ham nu.
Ja, men han är ju också typ 11,5.
Ja, men det är ju max 2-3 år innan han är värderad till 100 miljoner pund också.
Absolut.
Det räcker med att han bara också... är på planen och ser någorlunda okej ut, så kommer spela.
Men han är 17 nu va, Chris Rigg, och gör sin andra säsong, tredje säsong eller något. Men det är helt, jag tror han debuterade förra säsongen och då var han 15.
Tottenham betalade, var det 40 miljoner pund för Archie Gray. Ja. Då hade han slagit igenom en säsong i Championship.
Ja, men 40 miljoner pund. Ja, men alltså så här.
Ja, och då tror du inte att en kille som då slagit igenom i Premier League istället, som är tonårig, går för 50?
Ja, det kanske jag gör.
Som dessutom en ytter kan göra poäng.
Ja. Ja, det är men igen, Archie Gray också egentligen nu central mittfältare, vad som har fått spela back hela säsongen.
Ja, och Archie Gray absolut, med den mångsidigheten och sånt. Jag tycker det är jättebra investerade pengar för Tottenham, för det kan se jättespännande ut.
Ja, det gör han verkligen. Han har varit
otroligt.
Alltså sättet han har anpassat sig till sina andra arbetsuppgifter också. Det ska bli väldigt intressant att se vad som händer med Adam Wharton, för han var ju skadad under säsongen. Han avslutade förra säsongen helt magiskt. Alltså var en av ligans absolut bästa centrala mittfältare, skulle jag faktiskt vilja hävda. Började den här säsongen lite svagt, åkte på en skada och har kommit tillbaks, och de här senaste månaderna igen börjar se så där. Alltså det, framförallt har han ju en passningsfot och ett passningstempo. Bollen dyker upp på en väldigt liten yta, och sen har hittat en sån kreativ offensiv lösning ur nästan ingenting. Det är den typen av spelare som det verkligen inte växer många på trädet av.
Nästan man vågar slå vad om 50 miljoner pund på att Pep Guardiola och han förmärkte City.
Det, där har det pratats om.
Det känns helt självklart, eller? Alltså att de kommer gå. För sen att de, om de vinner dragkampen eller inte, det vet jag inte. Men att de kommer försöka. Mm. Det måste de göra.
Ja. Och det med det pratas ju också han nämns ju som ett alternativ för Arsenal om inte Subimendi kommer.
Lite för offensiv, eller?
Ja.
Han är inte riktigt den spelaren väl?
Jo, jag tror han kan vara den spelaren faktiskt.
Du tror det?
Jag tror han kan vara den spelaren. Han är ju fortfarande bara 21 år gammal och han är en duktig duellspelare och så vidare, så att jag tror det. Sen så producerar ju Arsenal sina egna talanger och det kommer väl en 17-åring man aldrig hört talas om snart och ser ut som han har vunnit alla priser i världen redan. Jag tänker på Louis Skelly och Ethan Nwaneri och så vidare.
Louis Skelly som i grunden också är en mittfältare men har blivit omskolad till ytterback, ska man ju lägga till.
Verkligen.
Nej, alltså det finns ju ett namn man tänker också skulle kunna vara någon som flyttar på sig i sommar på den positionen, och det är ju inte någon så här ung engelsman jag pratar, utan det är en duktig brasse, och det är ju Emerson i Ederson menar jag givetvis i Atalanta. Emerson var den gamle brassen som inte knappt kunde göra tre på foten och spela i Real Madrid en gång i tiden. Ja, i alla fall. Men Ederson hade ju varit väldigt spännande.
Ja, absolut.
Och vart han skulle gå, för det tror jag är väldigt högt på många svenska listor.
Ja, men där har du också en färdig fotbollsspelare.
Ja, alltså om Real Madrid inte lyckas norpa Tobimendi från Arsenal, då kommer de gå för Ederson, tror jag.
Mm. Ja, men det är mycket möjligt. Även Manchester United har ju nämnts med Adam Wharton, ska sägas. Det är ju,
med Ederson.
Och med Ederson. Det där kommer väl också hända massa grejer. Eller, Manchester United, även fast budgeten inte kanske är den man är van vid att den är för Manchester United den här sommaren. Vi har fått en massa frågor också. Ska vi bara se så att det var färdigt i körschemat. Vi har inte nämnt Gökeres. Därför att Nottingham Forest har meddelat sitt intresse för Victor Gökeres.
Alltså, många kunde undra vad hela friden pågår här. Mm. Och det var ju också ganska snabbt rapporter om att det här är inte riktigt aktuellt just nu. Gökeres ser nog inte riktigt sin framtid i Nottingham Forest. Men är det så konstigt ändå? Om Forest tar en Champions League-plats och vill liksom satsa på riktigt och Gökeres inte får den här flytten till Arsenal eller Liverpool, eller säg att Liverpool går för Isak, Arsenal väljer att gå för Cesco istället för de vill ha en yngre profil, Chelsea, jag vet inte vad de hittar på, tar Osimhen eller något, United kanske lika så, och det inte finns så många andra alternativ, om du vill spela Champions League-fotboll då, gå till en klubb som satsar där du också kommer vara det självklara första valet på topp. Är det helt otänkbart att Forest skulle kunna vinna en dragkamp om Gökeres?
Alltså, med tanke på att de antagligen kommer spela Champions League nästa säsong. Det finns liksom en tung investerare i bakgrunden.
Med all respekt för Forest hade det dock varit ett sanslöst antiklimax på hela liksom så här rykteskarusellen som pågått i ett år. Och det blir från Sporting till Forest som man gör flytten.
Nej, jag har svårt att se det. Det är klart att han ska gå till typ ett PSG eller ett Bayern München. Eller
gå till en osympatisk klubb.
Eller till Chelsea eller
City. Ja, City kommer det inte bli, men Al-Nassr.
Ja, Barcelona, kanske.
Ja.
Någonting sånt, antagligen. Vi kastar in lite frågor. Vi har fått en från Mr. Always Right. Han skriver: André Onana till Saudi. Vilken målvakt bör ersätta honom i United? Ja, men det är samma sak där. Han skulle vilja se Chevalier i Lille eller Restes i Toulouse. Franska målvakter, en outsider. Vad skulle Martinez kosta att få loss från Aston Villa? Ja, det skulle inte bli billigt, men alltså, om man lyckas övertyga Martinez så kan han nog bråka
sig. Jag tror inte det finns på kartan att Martinez skulle vilja flytta till United i dagsläget.
Nej, inte just nu.
Nej.
Jag tror inte det vore bra för United heller. Jag vet inte.
Jag tror Emi Martinez har liksom... Jag skulle kunna se framför mig att... Nu är vi tillbaka på Atleti och Argentina igen. Jag kan för mig att om de skulle bli av med Oblak där. Cholo hade kunnat ringa ett samtal och säga: du, ska vi bara göra kaos? Jag kommer, säger han, och sätter på första bänken. Där kan jag se framför mig. Eller om så här, helt ärligt, Real Madrid eller Barcelona hör av sig, Bayern München hör av sig, då hade Emi Martinez funderat på det. Han vill ju vinna saker. Vinner han saker i Manchester United just nu? Nej. Har han större chans att vinna saker i Aston Villa just nu? Ja, faktiskt. Så nej, det finns inte på kartan. Alltså, och det vore också... Hade ju varit bra för United att få in en sån karaktär. Men det hade också kunnat bli total pannkaka. Och framförallt skulle det vara så dyrt så att det inte är värt för dem att göra en sån investering. Så nej. Chevalier låter ju så mycket rimligare, tycker jag.
Ja, absolut. Roar Hansen och Joakim Linder Fanpage skriver: Makoto, vilken japan vill du helst se i Premier League just nu och i vilket lag?
Alla. Överallt.
Alltså jag tycker om att ha Kubo i La Liga, men om man tar bort liksom de spanska glasögonen i det hela, så klart att man vill säga Takefusa Kubo få ännu mer uppmärksamhet, strålkastar ljus och kanske växa ut den här absoluta världsspelaren. Om det inte skulle ske i Spanien, varför inte göra det i till exempel, ja, säg, nu blir väl Salah kvar i Liverpool, men om inte Salah blir kvar, Kubo på högerkanten i Liverpool. Till exempel. Det hade varit oerhört häftigt att se. Jag funderar om det finns någon annan man skulle... Det finns säkert jättemånga. Jag blir jätteglad när det dyker upp japanska spelare i Premier League såklart också. Nu gick ju Kyogo Furuhashi till Rennes. Tyckte jag var tråkigt. Jag hade hellre velat se honom gå till en mittenlag i Premier League eller till La Liga istället. Men jag säger nog Kubo. Jag landar nog där. Eller Zion Suzuki som målvakt i Manchester United då. Och att han räddar upp det här försvaret och växer ut till en absolut världsmålvakt. För det behöver Japan. På tal om Japan. Fin besök på Kaknäs här i veckan. Shuichi Gonda dök upp.
Blev du glad?
Jag blev väldigt glad. Tyvärr så värvade de en annan målvakt istället. Men det var, pickade ändå upp den 36-årig gammal japansk VM-målvakt. Tränade tillsammans med Rinne och Max Kron på Kaknäs. Det hade något.
Linus Norman skriver: var mycket prat om Jonathan Tah i höstas, men inget prat nu. Kommer han lämna gratis?
Ja, det verkar så. Det är nog ganska mycket snack, eller snacket har redan varit, och snacket har bestått i att han ska till Barcelona. Barcelona vill, hans flick vill gärna ha en ytterligare mittback, det kan man förstå. Tah verkar vara den som man helst vill ha, som dessutom går under liksom inom budget. Och just nu så senast har rapporterat att Tammes sitter bara och väntar på att det ska bli klart liksom. För att han kommer lämna Bayer Leverkusen, det är helt uppenbart. Och Bayer Leverkusen tittar i sin tur på att kanske hämta Malik Chow från Milan in där istället och ta tillbaka honom till Tyskland. Möjligtvis. Där vi är. Men Tammes lämnar i sommar, det är jag övertygad om.
Du, vi hade en annan sak som jag hade tänkt ta upp bara för att jag såg det, jag tyckte det var intressant, så jag tänkte du skulle få reagera på det. Var Mark Clattenburg, gamla stordomaren från England som plötsligt drog.
Han drog till Saudi innan det var grej.
Innan det var coolt drog han till Saudi.
Får ändå ge honom, pionjär.
Satt med i någon av de här fotbollstalkshowsen med, det var väl Carragher tror jag, och
han brukar vara med.
Ja. Han brukar vara med.
Gary Neville brukar dyka upp.
Men då fick han frågan: vilken regeländring skulle du vilja se? Och det här tyckte jag var lite intressant, för jag är benägen att hålla med. För ett stort problem för fotbollen, och någonting som stör mig mycket och jag vet stör många andra, det är ju maskningarna. Vi vet att det är liksom knappt halva matchen spelas effektivt. Resten är bollen utanför planen och det maskas från fan mig första minuten om man är lite underdog. Ge domaren rätt att byta bollinnehav. Alltså om en målvakt tar för lång tid på sig med en inspark, blåser domaren hörna. Om en spelare tar för lång tid på sig med ett inkast, blåser pipan. Inkastet går över till motståndaren. Då hade det nog inte tagit så lång tid. Eller du får en hörna och du leder med 1-0 och det kan ju ta hur lång tid som helst att slå en hörna. Ja, du vet, och jag ska promenera över. Du får en tillsägelse, skynda dig ut nu, annars så kommer det bli en inspark av det här. Ja, kan du räkna med att det kommer bli fart? Istället för att, alltså, du ser ju spelare ta ett guldkort. Alltså du ser ju målvakter hela tiden. Jag tar hellre ett guldkort för det kommer ta ytterligare 20 sekunder att dela ut det gula kortet, och direkt efter jag har fått ett guldkort kan jag dessutom maska en 15-20 sekunder till, för han kommer inte ge mig ett rött direkt liksom så. Och det kommer ta lite tid, och jag ska flytta bollen och jag ska snyta mig.
Och det här låter ju jättebra, tänker man, eller hur? Mm. Jag är jätteemot där. Jag tycker att och jag är ju en stark förespråkare och vurmare av Pepe Bordalas och hans syn på fotboll. En syn på fotboll som innebär att oftast när Getafe spelar sina matcher så är bollen i spel kanske 40 minuter av 90.
Vidrigt.
Men de löser skrällar, de vinner matcher på det här sättet. Om du gör, liksom, ger de bättre klubbarna en sån fördel på det här sättet, och dessutom gör inte en bedömningsfråga beroende på hur petig en domare är på att göra hörner och hit och dit. Det blir diskussioner hela tiden. För det finns ju inte riktigt någon konsekvens i hur när det anses som att du maskar eller inte. Och där finns ett jätteproblem.
Tänk att det blir mål på hörnan då, liksom, på slutet när målvakterna har dröjt lite för länge med att skicka iväg insparket.
Ja, och då kommer de istället börja fejka skador, och så kommer du få helt andra former av avbrott. Jag tycker att det finns, och det här kommer massa... Ni som lyssnar, så är många, majoriteten inte håller med mig överhuvudtaget på det här. Men jag tycker att det är en del av sporten. Jag tycker att liksom spelförstörande i sig är en del av sporten. Då är jag mer för, alltså till exempel, jobba bort de här allra värsta tröjdragningarna i straffområdet. Där har vi problem. Vad som egentligen är offside och om det verkligen går att ha millimeterprecision på det, där har vi ett problem. Mm. Jag är mer för, om vi pratar så här, i regeländringsförslag, så är jag mer för Arsene Wengers nya offside-linje. När han vill att hela spelaren ska vara över. Absolut, det är fortfarande en millimetergrej, men det blir mycket tydligare. Man vill inte bedöma vart börjar en axel. Mm. Och det blir, det blir löjligt, det blir en bedömning på allting. Och det är egentligen ingen sorts sportlig fördel du får av huruvida din lilltå på en sida linjen eller en annan. Sånt tycker jag man ska snarare hitta en bra lösning på. Man ska hitta en bra lösning på handsregeln, 10 000 kronors frågan. Men ta bort maskningar. Liksom bara beröva Pepe Bordalas hans levebröd.
Det är
S2S fotboll, pappa. Nej. Det vill jag ha kvar.
Jag är för att prova.
Jag vill fortfarande ha kvar. Jag tycker det är en del av spelet.
Min käpphäst är fortfarande att straffområdena inte borde vara fyrkantiga utan runda som de är inomhus. Det är mycket rimligare. Varför? Längst ut i kanterna där. De straffarna som sker där ute.
Den gillar jag mer.
Det är för dumt.
Men den är jag mer för. Runda straffområden.
Ja. Och gör straffområdena lite mindre. De behöver inte vara så stora. Du behöver inte få straff. Gör de straffområdena lite mindre och gör dem runda. Där är min käpphäst.
Jag har inte tänkt på det förut, men det ligger något i att det hade varit väldigt rimligt.
Ja, det är klart det är rimligt. Det finns ingen rim och reson att det ska vara en fyrkant.
Men vad gör du med halvcirkeln då? Den försvinner.
Ja, men halvcirkeln är ju bara till för avstånd vid straffläggning. Då får du väl ha en sträckad linje som går runt. Alltså, det får väl bli lite som en sån handbolls...
Det kommer se jättekul ut när om det är liksom runt straffområdet, att de står runt på rad. Liksom, som när folk står när de ska kasta frikast i basket. Ja. De står runt och kommer in från sidan där.
Men jag tycker, men vid straffläggning, då måste alla stå på andra planhalvan. Så att...
Straffläggning, ja.
Eller nej, alltså vid en straff, om det döms en straff, så du får inte ha resten av det. Det är bara straffläggaren då. Säg då att
vad händer när målvakt släpper retur då? Ska då liksom anfallsspelaren bara få själv köra?
Ja, absolut. Det är en kamp mellan straffläggaren och målvakten.
Men då kan vi lika gärna också låta straffläggaren börja på halva plan och springa fram mot målet, eller?
Som i MLS på deras gamla...
Som i Kings League.
Ja, precis. När de hade flygande straffar. Nej, riktigt så långt ska vi inte gå. Nej, jag vet inte. Men runda straffområden och mindre straffområden.
Där men maskning, det hör till, det tycker jag. Jag gillar Klattenberg och tillbaka till Saudi istället. Sluta förstöra min sport.
Ja, ni hör ju. Vi skickar in era bästa regeländringar till makoto.asahara@aftonbladet.se.
Tack så mycket.
Så hörs vi då Premier League-podd på måndag igen. Missa nu inte Allsvenska podden som har kommit igång. Det är jag som leder den, kan ni tänka er. Nu jobbar jag med Allsvenskan också. Fan, det är så jävla kul, jag är så peppad. Du är med överallt, Makoto. Du sover ju här på en liten brits.
Ja, fast jag är inte med på ett tag nu i...
Så är det ju.
Du ska faktiskt... jag försvinner iväg en stund. Ni kommer säkert notera vart jag är efter ett tag, men...
Ni får följa Makoto i sociala medier. Han ska inte till Japan. Du ska hålla dig i Europa i alla fall.
Så är det.
Ja. Men vi kommer sakna dig när du är borta. Men vi hörs...
Så länge är jag inte borta, men ett tag.
Ja, men så vi säger bon voyage på ett par veckor då, Makoto. Så får ni lyssna på mig och Frida på måndag. Och sen så följer ni Allsvenska podden. Och Sillypodden ska vi också försöka få till under tiden här. För att, men ni hör ju, det börjar ju ändå hända lite grejer. Och sen vill vi ha alla era regeländringar förstås. Härifrån säger vi...
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.